Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Smaka på den, mina vänner.
Har ni hört den för?
Nu är vi tillbaka. Det är där vi hör hemma. Vi var och bubblade iväg lite här nu i något år, men är då tillbaka. Jag var så himla glad över detta när jag var och besökte Sveriges Radio Kristianstad. Och det är faktiskt så att programledaren där, jag är lite osäker om jag ska outa våra lyssnare då, men ni får lägga ihop ett och ett vem det är. Jag berättade för honom då att men nu är jag tillbaka till Teknikveckan och sådär, och vad kul och det kommer heta det och så här. Och han blev helt förskräckt. Ja, men Bubblan då? Och Marcus Attefors och gänget. Så jag var tvungen att ringa Marcus Attefors chef här nu och säga att Marcus han måste vara ledig här nu på fredag för att han ska med och podda.
Och här sitter vi.
För det vill public service i Kristianstad.
Ja, då får vi göra vårt.
Ja, så att det var kul att du kunde vara med, Marcus. Och kul också att vi har såna engagerade lyssnare. Så, vi ska prata om nådens år 2024 som ju nu är officiellt igång här. Och vi är ju lite spända på vad som komma skall ändå. Samtidigt är vi kanske inte det. Eller jag är lite osäker här, för jag kan liksom i våra anteckningar där vi har planerat detta så har Dennis Klarin då, här ljudteknik Dennis Klarin, skrivit Apple förändrar såklart allt igen. Medans Marcus Attefors här nu skriver Apple ett mellanmjölksår. Så är det upplagt för batalj där?
Jag hoppas det.
Ja, otroligt spännande. Vi ska alltså prata om hur året ska bli. Och jag tycker väl att vi kan väl börja då med mannen som ändå har lyckats vara med mest här på sistone. Nämligen ljudtekniker Dennis Klarin. Du kan väl berätta lite för mig hur du tror nådens år 2024 kommer att vara. Men framförallt då på vilket sätt Apple förändrar allt igen.
Absolut. Men just Apple, det var ju kanske lite ironi. Menar mest att det kommer påverka vårt år i vanlig ordning. Att vi kommer sitta spända varenda event. Var lite besvikna. Ändå få leva med OS, betor, svära. Ändå älskare. Så mer på den banan är det.
Men förändrar de något då, om det är exakt samma sak som hände förra året?
Nej, men jag tror att det kommer USB-C. Det är en stor grej.
Det har ju redan kommit 2023.
Ja, men inte på mina hörlurar.
Precis. Nej, men jag tror ju verkligen att utvecklingen kommer stå ganska stilla. Men ja, jag kommer i alla fall vara upphetsad. Jag kommer längta.
Du kommer längta? Men det är väl ändå härligt att få göra det.
Ja, precis. Och det är ändå mitt år. Jag kommer inte tycka, eller alla år med Apple är mellanmjölksår egentligen. Det händer ju så fruktansvärt lite. Kanske ny färg på en dator.
Det, tror du första gången du säger det, Dennis?
Ja, men nu måste jag vara ärlig här när jag har er på tråden. Ja, men det händer ju inte mycket, men ändå så blir det. Alltså, det är ju halva upplevelsen av mitt teknikår är ju ändå Apple. Så det kommer ju garanterat påverka mig och jag kommer ju tänka mycket på det.
Marcus Attefors, min goda herre och vän, hur tror du Apple-året kommer att vara?
Ja, men jag vet ju bara hur mitt Apple-år 2023 har varit, och det har ju varit en besvikelse hela året egentligen. Alltså det är ett bolag som har blivit så försiktiga och eftertänksamma med allt, och egentligen känns det som att 2024 och slutet 2023, det enda de kommer göra det är att följa EUs lagar, deras nya lagar då, och sen säljer in det som att de har förändrat världen typ.
Lite så.
Ja, men med då tänker jag främst på USB-C. Och EU kan ju faktiskt trassla till det då lite mer för Apple under 2024. De har ju redan då tvingat dem att gå över till USB-C för att det är den nya branschstandarden. Och vi får väl se hur länge den blir en branschstandard innan EU... det kan ju bli nya Lightning att vi har USB-C nu i 10 år. Och så finns det någon bättre teknik, men EU vill inte implementera det. Det kan hända jättemycket konstiga saker där. Men nästa stora grej som egentligen är större än USB-C är ju att EU inte tillåter att Apple har monopol på App Store. Det vill säga att det ska finnas ett annat alternativ för att hämta hem appar utan att Apple tar 15-10%.
Det är ändå lite spännande att se hur det utvecklas. Alltså om vi får sideload och sådär, om det kraschar alltihop eller om det faktiskt kommer hjälpa oss i framtiden. Liksom.
Jag tror att det kommer skälpa mer än det kommer hjälpa. Det är egentligen bara att titta på hur man sideloadar appar på alla typer av enheter som är rotade till exempel. Och så här. Det kommer in så ofantligt mycket skräp. Så jag är mest spänd över 2024 för att se hur Apple faktiskt kommer lägga upp det här med att kunna sideloada alternativt att ha en helt egen fristående app Store som tillverkare kan skapa. För jag tror att det kommer bli väldigt mycket säkerhetsproblem om inte
Android-paus.
Jag kan tänka mig att Apple fortfarande kommer ha liksom pop-ups att den här appen vill tillåta det här. De kommer säkert bygga ett helt nytt ramverk för det där de varnar användarna att det här, typ 3 pop-ups. Den här appen kan komma åt det här, den kan göra det, den här kan göra det. Men jag är inte så positivt inställd till det här, faktiskt. Jag tror att det kan bli problem, och främst jag som jobbar inom IT till vardags. Vi kommer behöva låsa ner. Idag har vi ingen nedlåsning alls på iPhones. Men just en sån här grej är ju en säkerhetsaspekt som kommer behöva ett företag runt om i EU kommer behöva låsa ner telefoner i allt större utsträckning.
Så är det nog.
Det tror jag nog kommer vara helt självklart att inte acceptera att folk installerar vilka appar de vill på sina telefoner där. Och det kommer ni lösa då via MDM-system. Mm,
precis. Och vi har ju telefonerna i MDM idag, men vi gör inget aktivt liksom. Utan det är free for all i App Store.
Men det är just, jag tror ju att det här kommer att pratas mycket om i våra kretsar och vad de här tredjeparts App Store kan innebära och så. Men i slutändan så tror jag inte att det kommer vara så himla få människor som kommer aktivera detta på sina iPhones. Precis som det är egentligen enda anledningen att flera höll på att vi låste upp våra Android-telefoner för att kunna installera SDK-er, alltså 3D-appar utifrån balladade hem från internet. Det var ju för att vi ville ha in Android Auto när inte det fanns på just Sverige. Jag menar, appen var översatt på svenska och sådär. Och, sen, men den, och det funkade och så, men den fanns inte helt enkelt. Sen blev ju en del av operativsystemet. Och sen lanserades officiellt också i Sverige. Men det fanns ju hur länge som helst på svenska och det var jättekonstigt. Men det var ju det vi gjorde det. Sen var det ju när Fortnite där... Epic Games vill ha in Fortnite utan att dela på kakan då. Det var ju också sådär, skulle kidsen installera Fortnite på telefonen på det sättet. Men bortsett från så här, nyfikna 14, 15, 16-åriga killar framförallt som kommer att hålla på och latcha med det där, och så kommer jag som far behöva pappa, det funkar inte telefonen, har nu installerat för skit liksom. Bortsett från den problematiken så tror jag att det där kommer egentligen vara en icke-fråga. Jag har två saker egentligen. En sak tror jag som jag kan konstatera i Apple-året 2024, det är att aldrig tidigare har det varit så ovärt att köpa en ny iPhone varje år. Det har alltid funnits någonting. Det har alltid funnits någon anledning att köpa en ny iPhone. Ofta har det kunnat vara kamerorna. Något år så var det ju att vi fick den feta, braiga kameran även i den vanliga Pro-varianten istället för Max. Vissa år har det varit lite på gränsen. varför vi ska uppgradera. Jag tror 6S var ett sånt år och någon 7-variant. Men sen har det ändå alltid funnits en anledning. Och nu sista, nu var det ju i mångt och mycket egentligen bara få USB-C för att slippa ha med den här extra kabeln. Men med USB-C på plats och kamerorna som är så himla bra, så det ska till mycket för att vi ska ha ett intresse av att byta iPhone varje år från och med nu. Det har jag svårt att tro. Jag till och med faktiskt inte ens bytt till 15. Jag tänkte att jag ska hoppa över den och så drar jag 16 här nu, för att min iPhone 14 Max Pro, den är så himla bra den telefonen.
Jag kör också 14. Eller de kommer säkert uppfinna någon ny grej, ska vi se. Så att det kommer.
Alltså det är mycket sån här. Det har varit mycket sån här liksom, att man försöker hitta grejer som känns bra att presentera, och sen har man aldrig använt det. Liksom så här, jag vet inte. Exempel på det kan ju vara den här automatiska fokus, alltså en skifta fokus där när du drar en kamera på ett visst sätt, som de la enormt mycket tid på, alltså mellan objekt då. De la mycket tid på presentation där. Det var det 14 eller var 13 lanseringen. Och sen så kändes det som att ja, det var ju roligt och spännande, men det här kommer aldrig någonsin använda. Och de kommer fokusera så himla mycket på att prata om vad vi kan göra med ProRes och filma i riktiga filminspelningar och så vidare. Men alltså, vi kan inte ens skifta än så länge, vad heter det, slutare, så att vi slipper LED-flimmer liksom. Det går fortfarande inte att filma en bil utan att det flimrar. Och visst, det går att lyktorna på bilarna flimrar. Det går att skifta mellan att hålla på med pall och sådana saker och byta biluppdateringsfrekvens. Men det är inte det vi vill göra. Liksom. Det är så fascinerande det, att de fortfarande pratar så himla mycket om hur dessa telefoner kan användas i proffssammanhang. Men vi kan fortfarande inte ha ett proffsläge i kameraappen. Det hade väl varit spännande om det var det då de lanserade här nu för iPhone 16. Då är jag klar liksom.
Alltså det finns ju tredjepartsappar, Camera Plus och många, men man använder dem ju inte. Alltså man glömmer bort att de existerar bara för man trycker på kameraikonen snabbt, eller om man har den här nya jättemeningslösa actionknappen som jag faktiskt har stängt av på min telefon. Det var ju också en av featureserna med nya Pro-serien. Den här jäkla
gimmicks-knappen.
Och det enda den här knappen gör för mig, det är att när jag stoppar ner den i fickan så kommer jag åt den knappen så att den aktiverade någonting hela tiden. Det jag hade ställt in den på då. Så kameran kunde ligga och vara igång i fickan och så att jag bara, fuck it. Jag har på ljudlös och så stängde jag av den bara. Jag tycker den
så himla dumt. Vi har ju, när det kommer till hårdvara så kommer vi få lite mackar med M3. Vi kommer tveksamt, vi kommer få Marcus iMac 7. Det har väl varit ett skämt sen jag känt det, va?
Ja. Den är lika sannolikhet som min runda Apple Watch.
Just det, runda, men jag kan
de hamnar i samma fack liksom.
Ja, vi får väl se om vi kan lägga ner den där. Men Apple har ju väldiga problem nu med lite. Det gick väldigt långt. Annars brukar patenttvister sluta med att de betalar lite pengar och sen de klarar. Men här gick det så långt till att de fick försäljningsförbud på Apple Watch i alla med den här blodmätarsensorn.
Ja, blodsyre.
Ja. Ja. Och medan de Apple Watch SE då, som saknar den får de kvar. Men det där brukar de ju lösa. Tillräckligt mycket pengar löser det mesta i USA.
Det är ju öppet nu igen. Nu får de sälja igen.
Ja, det var ju sånt intermittent. Eller vad heter det? I Sverige heter det att man ansöker om inhibition. Det vill säga att beslutet påverkar så himla mycket. Så att tills det kommer en riktig dom i frågan så får de fortfarande sälja de här produkterna. Och det var bland annat det som i svensk del så hade vi Hövding där. De fick ju försäljningsförbud från Konsumentverket. Men sen så begick heter det inte. Som att vi gick ett brott. Men då ansökte Hövding om inhibition. Vilket gjorde då att Hövding fick säljas under tiden som det faktiska, man avvaktar på den faktiska domen. Vilket ju kan ta flera månader. Nu ansökte Hövding om konkurs ändå. Det är inte troligt att Apple gör för att de inte får sälja Apple Watch. Men så det finns ju ett beslut där någonstans 2024 runt de här klockorna. Jag som är klocklös. Jag har klockan men de är inte på mig. Jag är så ointresserad av den här så att jag vet inte. Vad jag däremot mer är intresserad av är ju vad i himmelriket ska de kunna göra när de lanserar hårdvara som får oss att byta datorer. Jag menar Apple MacBook Pro 14 tum M1. Vilken dator?
Ja, den kommer hålla ett tag.
Ja. Vilken dator? Jag kör fortfarande på den. Och den, den känns som ny. Jag blir fortfarande lite glad varje gång man sitter och redigerar på den. För det är liksom, den bara äter allt.
Allting. Den är ju, det är ju en, alltså när jag är ute och reser sådär, mina filmer, jag är klar, det är såhär, det bästa som finns när flygplanet är försenat. När man är ute och reser. Då kan jag liksom få ut min film innan mina konkurrenter som ofta flyger med ett annat flygplan från Stockholm. Innan de ens är hemma. Liksom innan de ens landar på Arlanda så har jag fått ut min video. Mm. Jag menar, jag hade förr i tiden när jag gjorde lite reklamfilm och sånt för PC, Lenovo, så fick jag en sån här, och det var, jag såg mycket reklam för den. Det var liksom innehållskreatörer, det var helt fantastiskt och de kunde göra mycket som helst.
Djup suck där.
TikTok då, va? Men du vet, jag kunde inte redigera mina YouTube-filmer utan att ha nätanslutning. Alltså utan att ha strömanslutning in i datorn. Mm. Tänk, pallar inte det? Alltså Intel-processorerna pallar ju inte det. Nej, det är tokigt. Jag ska faktiskt smita in en sån. Vi ska fortsätta med Apple här nu fortfarande då. För vi har ju ett litet headset att prata om också. Mm. Eller VR-headset då. Mm. Men jag har skrivit här då inför 2024 att inte heller i år lyckas PC-världen göra någon som helst märkbar skillnad när det kommer till att byta till ARM då, processorer. De är kvar i sitt gamla träsk där med mycket ström och tillföra mycket ström och ändå lyckas med att ens komma i närheten av en bärbar 3 år gammal MacBook Pro 14 tum. Så, men vi får avsluta Apple tycker jag med att hur pepp är vi då på Apple Vision?
Inte alls.
Jag är pepp, men det är ju en drömprodukt för 98% av jordens befolkning. Det är ju ett mixed reality headset och det kommer ju lanseras i USA i februari. Sverige är inte ens annonserat som något land som ens kommer få den. De har inte sagt någonting om det. Det kommer kosta en bit över 35 000, va? Var det inte det? 30...
Ja, där omkring.
Ja, jag tror... $3,500 eller något sånt där.
Ja, då blir det ju 40 här, minst.
Ja, men det är ju en bra slant för ett sånt här headset. Och jag ser inte hur den här produkten ska slå någon annanstans än hos typ företag och sjukhus och industrier.
Fast, vad ska man göra på sjukhus?
Nej, men det finns ju redan... AI har ju redan börjat, det är en annan puck som jag sen, men vi kan doppa fötterna lite i det redan nu. Sjukhus har ju börjat arbeta ganska hårt med AI redan. De kommer kunna bygga upp träning av medicinvård. Jag läste någon artikel om det här från något större sjukhus i USA där någon då från det sjukhuset hade skrivit om just Apples Vision Pro och att de såg extrema fördelar i utbildningssyfte för mer experimentella operationer som de inte kan göra på människor än, men teorier kan de nog bygga upp i den här mixed reality-världen med hjälp av sån här headset och då även få upp jättemycket information samtidigt som de gör de här försöken och med hjälp av AI som kan kalkylera massa grejer beroende på vad de gör och så här, så kan det ta medicinvärlden framåt snabbare.
Det tror jag ju också på, men jag tror inte att Apple Vision kommer vara svar på det. Jag tror att den är för överspesad och för dyr. Och det kommer liksom, de kommer ha så här projekt där på privata sjukhus och det kommer vara helt fantastiskt och de kommer prata om det hur mycket som helst på. Men när det kommer liksom till lite mer bred utrullning så tror jag det är billigare headset som gör allting lite sämre utom just den specifika modellen då. Mm. Jag tror det är svårt. Apple har alltid haft svårt att slå sig in på nischgrejer. Spännande är det ju på det sättet att det kan mycket möjligtvis vara så att det blir en helt fantastisk produkt inom det här området. Oavsett det så tycker jag ändå det är väldigt spännande att se hur Apple kommer att klara lansera en produkt som inte har svar på något större, mer generellt problem. Mm. Mm. Alla Apple-produkter har ju varit, alla framgångsrika Apple-produkter har ju varit ett svar på ett, liksom, någonstans ett problem som ska lösas, framförallt i våra hem då ju. Mm. Och när man har försökt släppa produkter som inte har löst de här problemen så har det inte gått något vidare. Exempelvis då, man kan bara kolla en sån sak som första Apple TV som ju inte var någon framgång överhuvudtaget. Den var lite för dyr. Den hade inga appar förutom att du skulle då ta och njuta av Apples egna innehåll egentligen. Mm. Den hade ju YouTube visserligen, men då var inte YouTube alls så moget så att folk satt och tittade på det. Man hade lite något dansklipp, Evolution of Dance, man satt och kollade på för att visa. Men sen så kom ju en ny Apple TV som vars fokus handlade ju väldigt mycket mer om att leverera då andras innehåll till TVn på ett sätt som det som människor inte kunde göra innan. Jag minns när SVT Play kom till Apple TV. Wow, liksom.
Stort.
Ja, så Apple Vision blir ju otroligt, otroligt spännande. Vi får hoppas du kommer åt en sån lite så snabbt du kan bara, Marcus, där, så vi får höra din åsikt.
Ja, jag hoppas att
du har en fet thumbnail där när du har den på.
Ja, jävlar. Med mina digitala ögon på framsidan nu.
Som alla gör.
Ja, men det är det att man, jag ser liksom ingen, som du säger, det löser inga problem. Och annan VR har ju liksom, det var ju skittufft i början liksom, men sen slutar det ju bara med att vissa spel funkar väldigt bra i VR. Och det är ju där de är kvar i liksom. Vad ska man ha det till att liksom ersätta en skärm?
Mm.
Det är ju
samma. Just VR, jag har ju PlayStation 5 VR. Mm. Och det var så häftigt. Jag har ju spelat Horizon Zero Dawn och Forbidden West, där man springer runt i en värld.
Vart du kräksjuk av Horizon? Jag spelade det lite och skulle klättra så här upp för någonting. Alltså,
samma...
det bara, jag bara kände att det började visa pärlor i pannan. Sen svetten började komma, kände det började rinna i ryggen. Så bara, nu kommer jag spy snart.
Alltså. Slet du också av det här?
Sen satt jag och låg i fosterställning i soffan i 2 timmar.
Exakt, samma scenario var det för mig. Att man satt i båten och tittade och så gick de här dinosaurierna över. De är enorma och man bara kände, wow, det här är det häftiga som finns. Wow, det här vill jag se mer av. Sen då, så fort du skulle börja klättra där med dessutom dina lösa Rayman-armar då. Ja, det ser så jävla bi ut. Och så kom ju den kom ju direkt. Alltså, det bara slitade så helt enkelt. Funkar inte. Jag har inte provat det sedan dess. Jag får ångest att bara tänka på det. Och det är ändå liksom 9000 pappel vad det där kostade. Ja. Nej, det kanske inte gjorde.
Men, när det lanseras, det var 7,9 eller något sånt där, tror jag.
Var det? Jesus. Ja. Ja, det var dyrt per minut, kan jag säga det. Men däremot... ja, men VR blir ju väldigt mycket så här, det är häftigt att prova som grej. Och det är lite häftigt så här, säkert när man finns sådana här eventställen då. Du kan spela mot varandra och med varandra och i VR-miljöer. Och som en liten festgrej då. Men fasen, alltså, det åker inte på det här sättet. Och jag har alltid problem också, för man måste mappa upp hemmet och det funkar inte. Eller rummet, och det är bara så här...
Det blir för bökigt för en spela med bara.
Ja, jag fick en förfrågan från en bekant här nu som frågade om det fanns lösning för VR-headset. Man är ute och cyklar då på, alltså inte ute och cyklar, inne och cyklar.
Nu jävlar!
Och det är ju en jättebra idé. Men så slår jag mig liksom att du blir ju jättesvettig. Och då helt plötsligt så... du blir svettig utan att cykla. Vi cyklar upp för Alperna där, vet du, i VR. Ja, den är tuff. Det är ju det som är mycket av problemet där. Vi stannar kvar på detta ämne, tycker jag, delvis för att det går lite hand i hand. Och Marcus Attefors tror att AI är ett år, 2024s AI-år är ett år av utveckling och avveckling. Den är lite,
eller hur?
Den är lite tung.
Eller hur?
Ja.
Nej, men AI har ju alltid varit, jag hatar ordet AI till att börja med, för att det har blivit så brett på något sätt. Men det jag pratar om...
Allt är AI. Allt.
Men det är ju det är de stora AI-bolagen jag pratar om nu som faktiskt har tagit det här från att vara en framtidsprodukt till någonting som faktiskt går att använda idag. Och jag tror att 2024 kommer vi se fortsatt mycket fokus. Det är många som tror att 2024 blir året där AI kommer dö. Har läst jättemycket så här krönikor om det, att de tror att det kommer bli ett så år där det bara fiser ut helt och bara blir ingenting av det.
Ja, men jag förstår vad du menar. Sån liten smygis liksom.
Ja, precis.
Som man hoppas att ingen märker. Ja,
exakt.
Oh, shit. Ja, jag ber om ursäkt för grabbigheten här. Sitta och skratta åt fejsskämt. Men jag vet att ni vet vad jag menar. Ja. Allihopa, alla som lyssnar på detta. Jag vet.
Alla vet. Ja. Alla vet. Om de inte vet så ljuger de. Men jag tror att det kommer bakas in i allt fler produkter och tjänster. Och jag tror att det kommer bli betydligt enklare att använda AI under 2024. För idag... vi leker ganska mycket med AI på jobbet och även privat en hel del. Och idag så har du en prompt där du i princip ber den göra saker. Och vet man inte hur man ska be en AI att göra någonting, då blir det inte bra resultatet. Så jag tror mycket av jobbet kommer göra att få fler att använda AI under 2024 genom att göra hela promptdelen enklare för vanliga människor att använda AI. För idag finns det ju liksom arbeten där du jobbar som en promptare och liksom bara sitter och promptar ut grejer. Mm. Helt sjukt.
Du anlitar en promptare ja. Och promptar ut grejer istället för
att... Ja, men det är så. Alltså, för att det finns väldigt specifika sätt att ställa frågorna på för att få rätt svar. Och sen även följdfrågorna och följdfrågorna på det. Och så liksom sitter man i sin lilla promptare i 4-5 timmar och liksom bygger upp någonting.
Nej, men jag tycker det i dagsläget så AI, det som vi menar, för det första så är det så mycket AI som heter AI då, så vi måste ju bara definiera då, vad är det vi pratar om? Vi pratar om generativ AI, alltså de här modellerna då som sitter på hur mycket information som helst och sen så ger då ett svar baserat på hur frågan ställs. Och de kan vara mer eller mindre avancerade. Jag vet ju, jag provade Googles Bard första gången och jag hade visst varit vd för Bredband 2 och massvis med andra saker. Jag poddade med alla andra än de jag poddade med och sådana saker. För det var lite sådär, det kändes som att den tog slumpmässigt utvalda rader från LinkedIn och satt ihop. Jag har ju varit vd, men jag har inte varit vd för Bredband 2. Jag har ett samarbete med Bredband 2 där jag poddar i Säkerpodden och sådana saker. Och poddar gör jag ju, men jag poddar ju inte med mina konkurrenter på IDG och sådär. Så här, har det ingen, men därför att det funkar ju ChatGPT bättre. Men generativ AI är ju det som är AI, så som vi känner till idag då. Där tror jag att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket en symptom av att visst tekniken den kommer, så ser man på LinkedIn att oj, de här som alltid är så helt hypar om all teknik. Det var ju de som tyckte att smarta hem skulle förändra allting och självkörande bilar skulle förändra allting. Och det är liksom, och nu ska AI förändra allting. Det är ju de som lever i framtiden nu. Och sen vi andra bara, okej, fast allt jag ser ett resultat av, det är liksom AI-genererade bilder som ser så himla generiska ut. Och när man går in och ser AI-genererad text om något ämne, så skrattar man ju åt det och bara känner, ja, men det här är det mest, det här är så lättsamt, det här är tuggummi pop liksom. Det är så här, det är någonting som, det finns ju ingen skäl i detta överhuvudtaget då. Så då skrattar vi lite åt det och tycker att oj, det har ju inte alls blivit så som det förutspåddes. Men den här tekniken, som så mycket annat, tror jag har en tendens av att vi tenderar att överskatta dess inverkan på kort sikt. Och vi har en tendens till att underskatta dess inverkan på lång sikt. Helt plötsligt så är vi bara där. Det var lite som när vi skulle börja filma, eller vi skulle börja videochatta med våra, eller videokonferens med våra 3G-telefoner. Det var ju jättedåligt. Det var ju ingen som gjorde liksom. Och jag vet till Europolitans kundtjänst skulle tvunget ringa videosamtal då om vi hade 3G-telefoner. Sen många, många år senare, 10 år senare, ja, men då är FaceTime och Zoom och då sitter alla och har videokonferens i bilen när vi ska hämta ungarna och sådär via Zoom och Google Meet och Teams och allting. Och det är bara helt självklart. Och där tror jag vi har AI i ett nötskal.
Mm. Det är inte omöjligt. Ja, men det är så, det man ser utåt är de här jävla bilderna som man liksom spyr på och texter. Men jag tror också att det kommer liksom näslas in där det verkligen behövs och där det kan göra skillnad. Och de här andra, alltså apparna som gör bilderna och de här hittar på dåliga texter, de kommer försvinna mer och mer.
Jag var med på ett möte om just AI. Det är väldigt mycket nu att man använder det för att skapa kod och även kontrollera kod och sånt där med hjälp av AI. Vilket funkar bra om man tar det för vad det är och faktiskt kan läsa kod. De hade då några exempel på människor som var nyexade. Jag kommer inte ihåg vilket språk de skrev i. Men de bad då OpenAI i det här fallet då att skriva lite kod till dem och hjälpa dem med lite grejer. Implementera det. Och sen så gick det helt åt helvete. För att de kunde ju inte läsa av all kod. De var inte tillräckligt bra på det själva. Så de förstod inte innebörden av vad allting gjorde. Och den hade ju bakat in massa skit. Så att det hade blivit liksom så här GDPR-kaos och allt möjligt med just det här då. För att han hade liksom tagit egna initiativ och använt OpenAI istället för att skriva koden själv då. I och med att han inte hade tillräckligt med kunskap då för det jobbet han hade blivit anställd för. Och det här tror jag också kommer bli en grej för 2024. Främst för företag och så här. Och AI-lagar och etik. Idag finns det ju några lösa uppsatta sådana. Men de är ju olika för... Om du bor i USA, om du bor i Europa, etc. Var du än befinner dig i världen. New York Times har ju till exempel stämt nu Microsoft och OpenAI för copyright. De anser då att de har hämtat hem alla deras artiklar som de någonsin har skrivit online.
Ja, det har de också.
Ja, det har de ju också. Mm. Och då använt det i svaren. Och det är material som The New York Times anser att de äger. Så att jag tror att det kan komma en hel del sådana här grejer under 2024. Att vem äger materialet? Vem är det OpenAI som äger det? Är det New York Times som äger det? Vem äger egentligen det som vi sitter i prompten och skriver ut? Äger vi bilden som vi skapar i någon av de här tjänsterna? Äger vi texterna själva? Äger vi koden? Mycket sånt där tror jag kommer bli fokus under 2024 som man behöver på något sätt rätta ut.
Mm. Det tror jag, och det andra man behöver rätta ut eller förstå kanske är också att här skickas data upp då, upp till dessa modeller.
Ja.
Och när vi skickar data så finns det ju en fråga om integritet då, som du tog upp liksom. Men det finns ju också företagshemligheter och så att det har ju varit lite sådana där utan att tänka på det så den informationen man har skickat upp eller det som har sökts igenom har ju liksom varit hemlig då. Så där har ju många företag under 2023 fått fundera på det. Och vi har ju just nu, vi är ju lite halvt rättslösa när det kommer till att skicka data mellan USA och Europa. Det finns nu avtal som det tredje försöket att skapa avtal, integritetsavtal mellan USA och EU. Vi får se om den håller här. Det är någonting som vi pratar väldigt mycket om i nyss nämnda podd, då blir säkerpodden. Och är ni intresserade av just integritetsperspektivet runt de här modellerna, att skicka data upp till dem och även vad som gäller att skicka data mellan USA och Sverige eller EU då, så länkar vi det i beskrivningen här. Om min tes stämmer då att vi tenderar att underskatta AI på längre sikt så har vi nog mycket mer att prata om framöver här, inte bara 2024.
Om 10 år. Då återkommer vi.
Precis. Jag tycker vi ska prata underhållning.
Ja.
Faktiskt här lite. Vi kommer komma tillbaka till teknik, men underhållning är någonting som vi alla har pratat om att det kommer att bli. Marcus tror att det blir ännu ett innehållslöst år. Mm. Han är ständiga pessimisten här då. Ja. Och Dennis verkar ju som att du inte tror att Netflix kommer att vara störst.
Nej,
längre.
Nej, hoppas jag inte.
Nej. Nej. Däremot så tycker du och tänker du att Spotify Hi-Fi är allt du har allt du önskar dig. Ja, men kommer det komma?
Nej, det kommer
då,
aldrig komma.
Ja. Nej. Nej, det kommer aldrig komma. Och du tror också att covid och även strejken då kommer att märkas film och serie biosänks. Ja, sens och filmstream kommer gå ännu snabbare. Du kan väl utveckla lite där vad du tycker och tänker. För jag skriver här att streamingkriget kommer att stabiliseras.
Men det är med lite på också. Men jag tror ju att dels kommer det påverka väldigt mycket det med strejken och covid. Alltså covid, mycket stannar ju upp då. Och det liksom tar ju ett par år att få ihop en stor film. Liksom. Visst, det är släppt nu, strejken är över. Men det kommer ju ändå påverka 2024 ganska mycket, tror jag. Filmen blir försenade. Det är inte samma kvalitet. En del har de stressat igenom en del saker. Det kommer nog påverka mycket, tror jag. Bion kommer ju också påverkas av samma sätt. Och det kommer vara färre som går och tittar. Och filmerna kommer behöva komma ut snabbare via streaming och så här. Och det kan ju gynna många som mig som inte går på bio speciellt ofta.
Tror vi att bion är på väg att dö ut här nu 2024, Marcus Attefors?
Nej, det tror jag inte. De kommer alltid hitta något sätt att hålla sig kvar. Men jag tror däremot att vi kommer se under 2024 sjukt mycket produktioner från andra länder än USA. Med tanke på strejken som har varit. Mm. Det kan man redan nu se om man går in på till exempel Netflix och har en sån här kommande filmer. Där typ 60% av de kommande filmerna är antingen europeiska saker eller från Indien. Det är jättemycket sånt som är där just nu.
Mm.
Ja. Och sen som Dennis var inne lite på där, det är ju lite mjölkning i Arlagården i Hollywood. Mm. Det är ju så kopiöst jävla mycket remakes och jag blir så less på skiten och det är så dåligt utfört många gånger så att det är liksom bara tråkigt.
Men studierna bara liksom stressar fram någonting och då blir det remakes och det blir så här, det blir tröttsamt över tag.
Mm.
Marvel har ju också egentligen avslutades ju Marvel med Endgame trots allt. Och allting som har kommit efteråt känns ju som att, ja, det är inte remakes, men det känns ju lite krystat. Och det är ju inte särskilt bra och roliga filmer och jag har inte ens själv åkat mig igenom flera av de serier som har kommit till Disney Plus heller. Mm.
De har ju blivit lite som Star Wars skulle man kunna säga. Det bara liksom spottas ut grejer och man intresset liksom, de inser inte att folk är lite mätta.
Men till och med jag har stått på mig som fan om Star Wars, så att det kommer inte dö ut. Men till och med jag orkar inte se igenom Ashoka. Och den ska vara den bästa, säger jag. Men jag säger bara,
fast Ashoka var ju, jag menar Ashoka, jag undrar om man säger så, var ju rätt bra, tyckte jag ju. Men Andor har jag inte orkat med. Men det är ju väldigt individuellt.
Såklart.
Det jag funderar på, vi måste också reda ut. Har ni sett Rebel Moon?
Nej, inte än.
Inte? Nej, okej.
Okay. Jag gillar Snyder, men jag har inte hunnit med den. Man behöver ju
ta en halv... enormt mycket kritik.
Ja, man behöver en halv arbetsdag för att hinna se den.
Det är viktigt, tror jag, att förstå att Netflix storfilmer alltid är bakis dagen efter filmer och ska tas som sådana. Och det här är ju en fantastisk bakisrulle, måste jag ju säga. Och du kan liksom nästan lista ut egentligen allting som ska hända och vad för vissa människor är med. Det är också lite så här, men vilken situation uppstod nu då? Och så tyckte man, det här var ju ett riktigt dåligt manus. Men sen samtidigt så förklaras det faktiskt lite i slutet också. Vissa saker, jag ska inte spoila mer alls. Men riktigt bra bakisrulle och riktigt bra Netflix-film. Med det sagt så är ju frågan, Dennis, varför tror du att Netflix inte kommer vara störst längre?
Nej, men det tror jag, det kommer köpas upp och folk, de kommer gå ihop. Det ser vi liksom på Discovery och HBO nu. Och jag tror det kommer bli mer sådana affärer. En del kommer det gå dåligt för och bli uppköpta. Och sen tror jag att Disney Plus bara kommer bli starkare. De kommer gå förbi Netflix till slut. Ja, i samband med det här uppköpen och sådär. Det kommer inte alls bli, och jag är ju personligen astrött på Netflix. Ja. Startade väldigt, väldigt sällan. Så jag tror och jag hoppas att fler kommer känna så snart. Det är bara dyrt.
Det är typ min mest spelade streamingtjänst faktiskt. Den och HBO.
HBO,
är typ
det
som går varmast.
Faktiskt HBO... Amazon Prime ligger man varmt om hjärtat. Då är det faktiskt med... Man kan köpa nu så man får extra fler kanaler inom citationstecken eller med innehåll då, 49 kronor för gamla såna MGM, tror jag det är.
Mm, just det. Och Peacock och massa såna här konstiga...
Ja, och då är det för att jag sitter och kollar på Star Trek SG-1. Men det där är ju spännande. Jag har ju fortfarande några sådana här streamingtjänster som kostar under 50 kronor eller under 75 kronor i alla fall. Det är ju... Vad heter de? Sky?
Ja, Sky Show.
Ja. Ja, och den bara ligger ju där och är okej, känner man ju. Och sen så Amazon Prime kostar ju absolut ingenting. Och då var det folk var sura för att det skulle kosta typ ett par dollar extra månaden för att slippa reklam i USA. Och det var bara så, men det är fortfarande så himla billigt. Och det är så mycket där, det är helt okej. Mm. Medans, sen är det ju det här med C More och Viaplay.
Mm.
Ja, nej men det är ju alltid någon sån här serie som man tittar på där. Och det är ju, ska gudarna veta att de tar mest betalt för spotten, som jag inte bryr mig om överhuvudtaget. Så det gör ju ingenting att de där priserna höjs absurt. Men jag ser ju ingen som helst möjlighet att Viaplay kommer att klara sig kvar.
Nej.
Nej.
De, jag vet inte, hur gick det där till? De bara köpte spotträttigheter som värsta ADD-barnet köper liksom samlarkort, Pokémon-kort. För all veckopeng och kompisens veckopeng också. Alltså,
ja, men de hade väl de tänkte väl att investerare skulle fortsätta liksom kasta pengar på dem hur länge som helst.
Vad var det? 38 miljarder spotträttigheter. Mm. Ja. Och sen så sitter de i en situation då att det där räknas bara av om de sänder det också. Så då är det liksom, det är jättekonstigt. Så det kommer inte in i balansräkningen heller. Utan det fanns bara så här någonstans, liksom fotnot i deras årsbokslut, att ja, sen sitter vi på de här rättigheterna av 38 miljarder kronor. Mm. Vad i helskotta liksom. Jag menar, det är ju helt galet. Mycket pengar.
Ja, det ligger verkligen bara i deras intresse.
Ja.
Alltså, svenska folket vill att SVT köper så de kan kolla på det gratis.
Mm. Ja. Man måste förstå att Volvo Cars såldes för 13 miljarder kronor. Jag menar, det där är Sveriges arbetsgivare. Du vet, det är så wow, det är så mycket pengar. Sen har vi ju det här med C More då, där så att Viaplay inte kommer att finnas kvar, men naturligtvis så kommer ju någon tjänst skopa upp dem. Eller på något sätt så kommer det ju hända någon form av samgående. Vissa av de här känslorna känns som, jag vet, Paramount har väl liksom gått igenom tre olika förändringar där. Men via Play kommer det ju hända någonting med i alla fall. Mm. Och sen C-more är ju intressant där. Eller TV4 är det nu.
De har gått ihop tillsammans, streamingtjänst.
Ja, ja. Och TV4 Play. Och där Telia skulle av någon anledning köpa upp TV4 från Bonnier. Och hela de här C-more då. Utan att överhuvudtaget veta varför, verkar det som. Och ingen vill ha dem. Så nu kommer de väl säljas igen då till någon.
Stackare.
Så får vi se liksom.
Och, de har pengar.
Ja, de har pengar. Men ja, det är ju någonting. Det är min förutspåelse. Någonting kommer hända både med TV4 Play och via Play då. Och så. Sen Netflix kommer nog ständigt bara finnas. Känns det inte det som att det är en institution snarare?
Jo, det kommer finnas, absolut. Men jag hoppas att de... att det går sämre för dem.
Du hoppas det. Lite väl hårda ord kanske.
Ja, men jag tycker folk också behöver någonstans stanna upp. För det är så många som gnäller på priserna. Så jag har Netflix familjeabonnemang. Med 4K-skärmar. Och det är 4 eller 5 personer som ska titta samtidigt. Eller något sånt där.
Ja.
Och det pröjsar jag 170 någonting kronor för i månaden. Vilket jag tycker är...
Det måste vara mer pengar.
Jag tror att det ligger där, 179 spänn eller något sånt. 189 kanske då.
Ja, kan
där någonstans. Och jag tycker det är skitbilligt. Alltså, jag kommer liksom ihåg, i alla fall vi som är tillräckligt gamla för att komma ihåg liksom, när man gick och hyrde film. Och stod där i videoaffären, man skulle ta sig dit. Man stod och tittade på alla covers i en 45 minuter. Stackars föräldrarna fick stå där inne och bara cirkulera som måsar liksom, medan man läste baksidan på alla filmer. Och så hyrde man...
smet in i det där rummet med gardin för.
Ja, där fick man ju tyvärr aldrig gå in. Men, och så liksom hyrde man 2-3 filmer och det gick på en... vad kostar det per film? 25 spänn kanske.
Ja, men det var något sånt. Ja. Och sen fanns det så här äldre där du hade 5 för 25.
Och ja, precis. Ja. Och den där reabacken med filmerna, gamla VHS-kassetter som man fick köpa och sådär. Och så tittar man ju på de där 2 filmerna hela jävla helgen sen. Tills de skulle tillbaka på söndag. Och jag tycker liksom 180 spänn eller vad det är nu för deras fetaste abonnemang. För att liksom ha så kopiöst mycket material. Nästan för mycket material för att det blir svårt att hitta. Är liksom billigt.
Ja, det är ju faktiskt det. Jag tror att det är fascinerande hur svårt det är att ta betalt för digitalt innehåll. Mm. Fast vi får så himla mycket. Ta bara gå på bio, som sagt. Och det är ju en sämre upplevelse oftast då. Ja. Om det är andra människor där.
Bara, det brukar vara det.
Alltså, jag vet, men bara så här. Fredagsmyset till min familj. Och då är vi ändå bara 3 då. Varav jag äter inte godis.
Mm.
Så då är det 2. Varav de inte är så himla stora i maten, de där. Då ska de ha naturgodis då, för att det känns bättre.
Och det är som att köpa saffran i lösvikt.
Ja. Ja, men det är 200 spänn till dem. Och du vet en annan. Du är gärna tur att jag inte säger det längre. För att, alltså, skulle jag fylla en sån påse där, det var 300 spänn. Gå och ta en öl på krogen. Är ju, jag har så svårt för det. Men
och ta öl på krogen?
Det är klart. Ja, det också. Men jag har så svårt för att förstå varför vi värderar just digitalt innehåll så lågt då. Men det känns som att det är på väg att gå upp nu. Att vi faktiskt respekterar. Jag hör att NHL, om du ska... Man tycker det är dyrt om 700, vad är det, 700 någonting för via Play Spot då. Man ska få all sån här svettigt innehåll. Jag hör någonstans att bara om du ska streama NHL i USA, då är det 1000 spänn. Mm. Alltså typ $100.
Ja, det är sinnessjukt.
Per månad då.
Ja, men det ska bli intressant att se vad som händer med streamingkriget. För jag tror att någonstans så kommer det behöva jämna ut sig. Folk är ju ledsa på att ha 6-7 olika tjänster för att följa sina 3 serier på olika plattformar. Man sitter liksom, det här med att sitta och välja en film på kvällarna.
Det är en jävligt dålig lösning att följa 3 serier på 6 tjänster annars.
Ja, jo, men du fattar. Alltså vill man se någon film på den ena och någon på den andra. Men bara det här att sitta och välja fredagsfilmer eller lördagsfilmer med familjen när man har 4 viljor och 6 streamingtjänster. Bara det gör att klockan hinner bli 22.30 innan liksom filmen har startat.
Nej. Det finns inte.
Nej, och det här har man ju sett också i statistik att piratdelen av det här. Folk har ju ledsnat på att det är så många olika tjänster så 90-talet som när streaming började komma på riktigt, då gick ju piratdelen ner kopiöst. Alltså den sjönk ju som en sten verkligen. Folk slutade ladda ner innehåll och betalade för istället. Men nu har ju alla de här streamingtjänsterna på något sätt börjat gå tillbaka till den linjära modellen, om man kan säga så, där det är liksom innehåll med reklam för ett pris, precis som man köper något C-more-paket eller liksom något parabolpaket förr i tiden, där man kunde betala olika priser beroende på, och så fick du olika liksom lösningar för det. Så att jag tror att de på ett sätt skjuter sig lite i foten med att göra det så krångligt med massa olika sorters abonnemang. Ska de ha det på reklam, då tycker jag det nästan ska vara, inte gratis, men nära på i alla fall. Och sen så får liksom den fulla upplevelsen vara ett abonnemang där man liksom betalar mer.
Mm. Streamingåret tror jag är det som kommer vara kanske mest intressant 2024. Mm. Någonstans. Mm, där. Och sådär. För att avsluta den delen av vårt lilla, vad ska vi kalla det, spåkulan här inför 2024. Så Dennis Klarin, du tror inte Spotify Hi-Fi kommer alltså?
Jo, det tror jag. Så småningom. Kanske om 2-3 år. Nej, men det måste ju komma. Nej, det måste ju komma nu. Alltså om det inte kommer i år så säger jag upp skiten. Nej, men alltså, jag tror musikstreaming är inte samma krig. Eller ja, det här kriget har ju Spotify redan vunnit i sådana fall. Men så då måste ju verkligen leverera hi-fi. Annars, de kommer ju tappa användare på det när folk upptäcker hur nice det är med hi-fi.
Mm. Men kommer folk, varför är det nice med hi-fi för? Och nu Dennis, nu är det så här, du är en unik, underbar människa. Med ett gott öra för musik. Och jag är med dig. Och framförallt har vi också utrustning för att hantera lite mer högupplöst ljud. Och det är ju trevligt. Mm. Det är ju nice. Underbart. Det är ju härligt. Mm. Men gemene man och kvinna.
Okej, du kanske har rätt i det.
Är ju helt ointresserad av detta.
Ja, jag är helt ointresserad av detta. Så ja, jag förstår ändå Spotify att det är så bråttom. Men liksom, det är över 2 år sedan liksom de presenterade.
Frågan är ju vad som är svårt. Alltså vad är problemet?
Jag fattar inte vad problemet är.
Jag skulle säga prissättningen. De fick ju en blöt disktrasa i ansiktet av Apple där när de släppte lossless-ljudet gratis för alla abonnemang. Alla som redan hade ett abonnemang där. Och eller skaffa rätt för den delen. Och de hade ju en helt annan plan, Spotify, att det här skulle släppas med extra kostnad såklart.
Men samtidigt som SSI så är det väldigt få som kanske hoppar på det här tåget. Många har ju liksom typ gratis Spotify fortfarande med reklam för att de inte vill betala premium. Och lägger på en hundring på priset och ger det till dem som vill ha det.
Lätt.
Jag menar, för alltså, vad är problemet? Är liksom bandbredden, skulle det inte räcka till?
Det kan ju vara jobbet att göra det också.
Ja, kanske.
Att det inte är värt det. Att liksom fixa till allt det där i högupplöst ljud. Man kanske skulle man inte kunna se det här losslessa ljudet lite som Apples Vision Pro?
Nej, inte alls.
det är en minimal procentuell skara människor runt om i världen som blir lite trångt i byxan på när de tänker på det. Men resten liksom skiter fullständigt i det. Liksom. De vill höra på sina Arne Anka i 320.
Arne Anka. Håller du med, Dennis?
Nej, inte alls.
Nej.
Det kanske är 0,1% som vill ha Vision, men det är nog i alla fall 5% som vill ha det.
Var ett hån.
Ja, det där var bara skitstick.
Vi hade ju under 2023 ett litet debacle runt Sony då, när de helt enkelt bara tog bort massa av material från Discovery som folk hade köpt, inte hyrt, köpt.
Just det.
Och detta kommer att komma tillbaka, för man har löst det avtalsmässigt. Det kommer komma tillbaka då. Men sen det finns, alltså alla avtal har ju ett slutdatum. Så det kan väl komma, det kan väl uppstå den här situationen igen. Men någonstans så tror jag att vi kanske redan nådens år 2023 lär oss att köpa DRM-skyddat material i tron att vi äger det. Det är nog dumt. Det är, allting är hyra på lång eller kort sikt när det kommer till DRM-skyddat material på internet. En tråkig sak under 2024 är också att Nintendo kommer att stänga ner servrarna för Nintendo DS och Nintendo Wii U.
Men var inte det på tiden då, eller? Inte de asgamla?
Jag förstår inte heller. Varför ska man stänga ner?
Varför ska man liksom stänga ner dem? Det var ju jättesmidigt. Det är många charmiga spel och sådär. Och allting finns inte.
Ja, men allting har flyttat över till Switch såklart. Alltså, det växer som fasande långt emulatorer, om man säger så. Så självklart kommer man komma åt det, men Det kräver ju att...
Men det är ju folk... tråkigt. Man måste ju och Xbox, servrar, gamla spel och sånt också stängs. Så det är ju, det är ju så. Det måste man ju veta. Att ingenting varar för evigt på internet. Förutom dina nudes, så håll dem borta från, från det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ämnet var inte för evigt. Så är ju frågan, vad händer med Twitter eller X här nu 2024? Oh, yes. Det är ju kaos utan dess like. Hänger ni någonting då?
Nej, inte på
Nej,
Twitter.
Alltså. Jag är så trött på det. Alltså jag hängde mycket på Twitter förut, men har helt... Nej, orkar inte. Och så blev jag lite glad för Threads där i början och fick ett så uppsving.
Ja, man blir mätt liksom. Det där socialkriget, det blir så mycket nytt och man vill bara att det ska vara som det alltid varit. Liksom. man kanske börjar bli gubbig, men liksom, man orkar inte hänga på allt.
Det är när vi står där och hyr en VHS.
Ja, precis.
Ja, videobutiken.
Men det är ju, framförallt handlar det ju om att X får liksom problem att betala sina lån och så, i och med att de har ju inga annonsörer kvar. Han skrämmer ju bort dem, Elon Musk, och är ju, han blir ju så himla kränkt.
Han satt väl i tv och sa fuck you till alla här nyligen, va?
Ja, visst. Ja, bra. bra content. Men sen, det är som du säger, Threads, det var också lite roligt ett tag, och man får ju upp så många följer dig. Varför följer de mig liksom? Men det är ju för att de har fått upp
Instagram.
Det var någonstans det kändes som att precis. Liksom. Och så på, jag är så himla trött på både X och Threads också har blivit så att saker som trendar för mig, det är kvinnor som skriver någonting som har någonting relevant till någon form av deras sexliv eller någonting sånt. Mm-hmm. Som ska vara lite så här underfundigt, och det är ju jättekanske intressant för dem och många andra, men jag är så himla ointresserad av detta, för att jag följer liksom folk inom framförallt nät, alltså vad heter det? Elnät och sådana saker.
Det är spännande.
Liksom Fredrik Sjödin på installationsföretagen och sånt, som är en opinionsbildare i det. Och jag följer lite folk som rapporterar om kriget i Ukraina. Och det är så här, jag är så himla ointresserad av, just i de sammanhangen så är jag så himla ointresserad av anonyma kvinnors sexliv faktiskt. Helt ointresserad av det på de plattformarna, ska man kalla det. De här mänskliga behoven och algoritmerna anpassas efter dem. De förstör lite för mig. Det är lite samma sak på TikTok innan man lyckades tvätta bort det genom att titta på enormt många roliga söta masvinsfilmer då. Sådär. Och nu så har jag sett tid att följa intressanta människor och så. För TikTok för mig är ju liksom lite humor och sånt. Och då är det inte heller, och ännu värre, de här amerikanska TikTokarna som oh my hubby tänker så här. Ja, men gud vad ni har ett jävla normspecifika förhållande där, era amerikanare. Helt ointresserad av det. Jag vet hur samhället ser ut liksom. Så trött jag blir på det.
Men det är helt sjukt alltså, för typ Snapchat och TikTok på min telefon och iPad, det är ju min dotter som använder. Jag går ju aldrig in där.
Men då är det liksom mycket masvin då i alla fall.
Nej, det, alltså, om jag
mjukporr,
om man
öppnar
feeden. Ja, så är det liksom. Det är bara tjejer som skakar rumpan. Ja, men det förändras ju inte. Det är fortfarande de där.
Jag lyckas få bort de där skakar rumpan.
Ja, det kanske är extremt mycket hamstrar vi måste kolla på. Exakt.
Du får göra en video om det, Peter. Ja. Så här får du bort mjukporren från TikTok.
Ja, just det. Just det, just det.
Och får hamstrar.
Titta på hamster. Nej, men det blir ju... Men sen är det ju... Alltså det blir ju... Du måste ju vara ganska aktivt där för att du får ju upp det här flödet och bara du råkar liksom ha reptilhjärnan igång några sekunder för mycket så tänker ju TikTok, och det där är en perverterad jävel liksom. Nu ska han få mycket sånt där skit. Ja, nej, dansvideos och humor och hamstrar, så tvättar ni bort den fruktansvärda innehållet.
Men hänger ni två mycket på sociala medier generellt? För mitt 2023 har blivit att jag har verkligen bantat ner det där kopiöst. För jag börjar bli lite mörkrädd över liksom alla som, inklusive mig själv, tar det liksom fastnar i toalettbesök var 35 minuter för man liksom fastnar i någon sån här oändlig jävla scroll bland videos och sådär. Utan att överdriva, minst en gång i veckan ser jag ungdomar som missar att gå av pendeln. För att de liksom är fast i det där jävla scrollandet. Ja. Och så ser man dem så här, springer upp, dörrarna stängs och så står de bara och svär för sig själva att de liksom inte hann gå av i sin station.
Att de inte
station.
Var bättre människor. Nej, framförallt så är TikTok för mig, det är ingenting jag tittar på alls så egentligen, fast trots marsvinstvätteriet. Marsvinstvätteriet är framförallt mest på Instagram Reels som jag hamnar på ibland, just för att jag faktiskt använder TikTok. Förlåt, jag använder Freudians felsägning där. Nej, men jag använder ju Instagram mer som förr i tiden. Alltså som när man botaniserar bland VHS-hyllan. Jag tittar liksom på folks stillbilder då av vänner och nära och kära då. Och sen så blir det ju lite reels där och så hamnar man där lätt sådär. Men TikTok använder jag bara för att producera själv. Att jag lägger upp mina egna grejer. Så. Och sen så Facebook använder jag bara egentligen grupper. Och då är det ju i de här elbilsgrupperna och se vad det senaste problemet är som jag då kan ta upp. Eller jag kan hitta folk som har problem och så kan jag ställa frågor till dem och sådär. Och så kan jag skapa innehåll utifrån det då. Däremot så jag delar till exempel aldrig mina egna videos där och sånt. Jag gjorde en koll nämligen på, för att det delas rätt mycket av mina videos i elbilsgrupperna av sig själv. Och det är ju kul att se. Men sen så gjorde jag liksom en koll på hur mycket av trafiken som kommer ifrån Facebook. Och det var alltså nere på 2% av min trafik.
Man scrollar bara förbi liksom.
Ja, alltså även om folk klickar. Men det kan säga att det är 100 pass. Tänk om det är 100 pass som klickar på min video på Facebook. Det är ganska många människor. Och säga att det sker liksom ett par gånger. Då kanske det säger att jag kanske får 3000 eller jag får 5000 kanske jag får klick därifrån. Jag hade alltså 820 000 visningar på min YouTube i senaste 28 dagarna. Då är de här 4-5000 från Facebook, det är liksom ingenting.
Nej,
men däremot så hittar jag uppslag därifrån vad folk som engageras och sen så hittar de till mina videos från annat håll. Men att dela på Facebook är ju någonting som är allt mer och mer ointressant. Jag hörde också i Emanuel Karlsten och hans kollega jävla dålig koll jag har nu på namn här i Mediapodden, där de då gick igenom vad folk hade liksom Facebook vid de mest klickade video eller länkarna, och det är jättemycket Aftonbladet då, det är mycket sådana, antingen har folk dött eller så har folk räddats, så här gulliga historier. Även om det är många så är det, även om det är många som klickar på de här mest visade då, men det är ingenting i jämförelse med under covidåret 2020 då, för vi gjorde ingenting annat än att kolla på Facebook-länkar liksom. Och jag menar, vi hade ju innan det så hade vi ju Kit, var ju sån som de levde ju på Bonnies Kit, de levde ju på att dela grejer på Facebook. Och jag vet även vi har ju fått ibland jättemycket trafik ibland när vi har delat grejer. Men de kunde konstatera att det är all time low. Folk som klickar på länkar, det är inte så vi längre hittar till artiklar längre. Och jag ska också säga att han heter Olle Lidbom, den andra i Mediepodden med Olle Lidbom och Emanuel Karlsten. Vilket jag visste, men jag blev lite osäker på namnet där, så jag vill inte säga fel. Så jag googlar lite snabbt här in show. Men Facebook är på väg ner. i alla mätbara kategorier. Det kan vi konstatera. TikTok är på väg upp i alla mätbara kategorier. Och X har aldrig varit särskilt stort förutom bland folk som är inom det politiska eller andra frågor. Och plus alla bottar.
Hur går det för Threads då?
Threads är samma. Det vi såg då när det lanserades i USA och några andra länder. Att det fick en enorm genomslagskraft till en början. Men sen mattades av ganska snabbt. Det ser vi också i Sverige. Mm. Det var precis som att vi var många som saknade då ett gamla Twitter. Då, ett ställe där vi kunde följa intressanta människor utan att det blev ett laglöst land för massa idioter.
Mm.
Det här kanske ska välja mina ord. Jag menar inte naturligtvis det här gamla bråket om vänster-höger. Att helt plötsligt höger skulle vara idioter. Vad jag menar är idiotin ligger ju i alla bottar, all spam och framförallt alla annonser som bara blev mer och mer explicita. Mm. Alltså snart är det bara porrannonser kvar tror jag. Och det menar jag med idioti då. Medans när det kommer till innehåll, vilka vi pratar med, så är det ju lätt att bara ignorera de människorna vi inte vill få upp i flödet och sen följa dem vi vill få upp i flödet. Men vi var nog många som liksom ville ha tillbaka det gamla Twitter då, där det var lite mer seriöst, ska vi kalla det. Och vi har ju problem med exempel det här med Aftonbladet skrev en artikel om Tesla och hur barnarbete då med vissa komponenter och att den då markerades som en skadlig länk hos Twitter och folk trodde att det var ett, liksom, ett aktivt val från Elon Musk. Det var det naturligtvis inte. Alltså så... vad tror vi egentligen om människor? Att det är så här, ja, men han har tid, liksom, han vet för knappt om den artikeln. Men däremot så blev ni ju säkert spammarkerad på grund av att ett gäng Tesla-folk i Sverige var sura och anmälde den då.
Mm.
Och då slår algoritmerna till. Men... det som är problemet då med X är ju att då det finns ingen att kontakta där liksom från Aftonbladets håll. Det finns ingen att få svar på. Det finns ingen som korrigerar detta. Och allt detta är ju idioti då. Och då var vi många som ville liksom, ja, men Threads kanske är det nya stället att hänga på. Men ganska omgående visar det ju sig att ja, alltså, vi är rätt trygga med dem vi följer på X. Och alla nya människor som dök upp där på Threads, det gav liksom ingenting.
Nej, så känner jag med Threads. Jag vet inte vad man ska liksom ha det till.
Så det blev väl mycket problematiskt där att det finns liksom inget. Threads var inte den lösningen på liksom vad var grundproblemet. Att vi kändes liksom otrygg inför framtiden på X. Men jag menar, samma människor är kvar som vi följer och oftast. Och det är ändå ganska många goda samtal där. Så att, ja, svårt att förtälja om exakt hur det kommer vara. Men det verkar inte gå så bra. En annan sak som däremot går väldigt, 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 väldigt bra. Och det här kommer bli nice. Det är ju att vi bytte ämne totalt här.
Ja. Helt rätt.
Passkeys, mina vänner.
Mm.
Det där är så integrerat i Apple-världen så ni vet inte ens att ni använder det säkert. Passkey kommer att ersätta lösenord med bravur under 2024. Antingen genom att det ersätter lösenorden helt eller att vi till exempel har det som tvåstegsverifiering i bubblan.teknikverkan.se kan man lägga in det. Lite opedagogiskt för det heter att lägga in en säkerhetsnyckel. Och säkerhetsnyckel är ju det vi YubiKey som vi har externt då, oftast tänker vi. Men det är någon dålig svensk översättning där. Passkeys är ju helt enkelt ett lösenordsfritt inloggning. Och så verifierar oss via biometri, ansiktsigenkänning, våra fingeravtryck beroende på vad det finns för stöd. Smidigt är ju till exempel att ha det i One Password. Då behöver vi inte ens identifiera oss med biometri utan då har vi bara i One Password exempelvis.
Mm.
Det som det fungerar bäst i är Apple-världen. För att det är bara i Apple-världen som det här fungerar på alla enheter. Just synkroniseringen, för det sparas ju i nyckelhanteraren. Då. Mm. Om vi är i Google-världen så sparas det på Android. Men det synkroniseras inte med våra Google-webbläsare exempelvis. Men däremot återigen så kan vi ha det i One Password. Microsoft har stöd för dem, där synkas inte överhuvudtaget. Så återigen, One Password exempelvis.
Mm.
Och Bitwarden ska väl också ha stöd för dem om inte redan har det. Men Passkey är en sån här teknik som vi kommer börja använda utan att vi ens förstår det. Det kommer vara så här när vi skapar konto, vill använda passkort. Ja, det vill jag väl. Jag trycker här på min fingeravtrycksläsare eller på mobilen så blir det ansiktsigenkänning och så loggar jag in helt magiskt utan att tänka på det. Mm. Och sen sakta men säkert kommer vi bli av med lösenorden då. Det som är spännande just i Apple-världen är ju att det har liksom varit samma verifiering för att logga in ändå, för att vi har ju bara tryckt på våra fingeravtrycksläsare eller Face ID så har vi kunnat logga in. Men det är ju för att då har ju den skickat in lösenordet istället. Mm. Men med passkey så finns det inte ens ett lösenord då. Så det tror jag att det kommer att bli en stor del runt 2024.
Och det kommer bli nice. Så skönt när det funkar.
Och jag vill se framförallt i samband med just det här. Vill jag se en MacBook Pro med Face ID?
Ja, herregud ja.
Alltså, det måste ju komma.
För det jag har nu liksom, nu har jag, när jag sitter på jobb till exempel, då har jag min dator på vänster med locket uppe och så har jag en stor skärm framför mig som jag sitter vid. Och varje gång det ska knappas in lösenord, vissa funkar via klockan, då kan man bara trycka på knappen för att godkänna, men vissa kräver ju fortfarande fingret. Får man sträcka sig hela vägen bort dit bort och liksom och tänk att bara kunna titta dit och bara så. Klart, ja. Det blir ju som liksom Windows Hello där de har liksom det även i inlogg på PCs. Ja. När du loggar in på datorn, bara upp med ansiktet så är det klart. Liksom.
Det är ju, hur gör man då till exempel om man inte har fingeravtrycksläsare, du har inte ansiktsigenkänning och du har liksom inte i One Password?
PIN-kod va?
QR-kod. Då tar du upp telefonen och scannar på skärmen och sen så går du Face ID då eller fingeravtrycksläsare på den. Det där är ju suboptimalt egentligen, och det jag hoppas utöver då att Apple faktiskt får i ansiktsigenkänning på de bärbara helt självklart, så hade det inte varit gentilt om de kunde släppa möjlighet till fingeravtrycksläsare på tredjeparts tangentbord.
Jo, jäklar vad skönt det hade varit.
Det hade varit trevligt. Det hade varit väldigt trevligt. För jag tror inte de kommer släppa liksom någon sån här tredjepartskamera. Det blir nog ingen eyesight extra.
Nej. Jävla snygg den är dock.
Visst. Det håller med om. Vi ska prata om hemautomatisering här. Och vi har två ämnen kvar. Vi har hemautomatisering och vi har bilar lite snabbt slutet. Vi tog ju upp det här i förra avsnittet att vi är så himla klara med hemautomatiseringen.
Ja, ni har kört där redan.
Nej, men, lite grann. Alltså under 2023 var vi lite så här, men du vet, vi har våra lampknappar, det fungerar bra, vi kan sätta igång timer och vi kan sätta igång musik liksom. Vi är så himla nöjda och klara. Mm. Vi vet inte vad det är som ska till för att det ska ändras.
Men det finns liksom inga fler problem att lösa där heller liksom.
Nej, det är ju frågan.
Ett problem.
Det är ju matter i så fall, Dennis.
Exakt.
Ja. Det är ju rända. Och det går ju så där liksom. Hur många år har vi inte hört om det här?
Som hi-fi på Spotify ungefär.
De började ju snacka om det här på... När man kom ihåg liksom, tugget för... Var det 3 år sedan på IFA liksom? Varenda jävel stod och snackade där om nu är vi klara med våran Matter-lösning här. Den kommer komma inom några månader. Och nu 3 år senare så är liksom fortfarande så här bok som, Vi är inte där riktigt än.
Ja, men det är det enda som saknas, att allt lirar med allt. Att liksom man inte behöver ha fler appar eller sådär.
Men det där är ju också, för att alltså, för att allting ska lira med allting, då saknar man ju funktioner. Mm. Jag menar, bara det här, du vet, det tog kameror med fysisk lins framför, vilket kan kännas tryggt. Då gick ju inte den funktionen in i HomeKit.
Nej, exakt. Exempelvis. Nej, det är dumt.
Och när det kommer till julglansbelysningen med Hue eller Twinkly och alla möjliga sätt vi vill ha det och så vidare. Nej, men det är ju inte liksom grundläggande stöd för det.
Nej.
Och så, det som jag naturligtvis skulle vilja ha. Jag skulle ju så här, jag vill ha in mina ringkameror i Google Home. Eller Google Nest Hub Max-skärmen. Helt enkelt. Om det ringer på ringklockan så vill jag att det ska komma upp. Och där finns ju ingen som helst koppling. Sen samtidigt så fort det ringer så ringer på ringklockan. Då häver jag upp telefonen och så har jag ringnotis där som jag går in och kollar på direkt. Så det är inte så här jätteproblem. Och jag måste säga också, Google Nest Hub, alltså den blir bara dummare och dummare för varje år som går. Så att liksom, någonstans, om det är någonting som händer under året 2024 så är det så fall att Google bara skiter i sina Nest-produkter helt och hållet.
Det har man ju sett dem göra förr.
Ja, Apple kommer med, som tar över världen sen.
Ja, just det. Den ryktas det också om. Mm. Jag naturligtvis att det ska komma en HomePod med skärm. Mm. Men alltså Google Home... systemet eller Google Nest, det är ju, nu vet man ju knappt vad som är vad, men Google Assistant är ju själva röstassistenten. Google Home är väl ekosystemet och Google Nest är väl hårdvaran då. Och ja, de har ju aldrig fått ihop det liksom. Och Android, ibland är det tydligt stöd för att du får upp saker och ting på någon widget hemskärmaktigt. Ja, men du vet, man sveper åt ena hållet och där finns alla kontroller för Google Home, men sen försvinner det nästa och sådär. Och nu har de tagit bort webbläsarstödet på Google Nest Hub. Så, och varför skulle du ha webbläsare på det? Jo, för att vad man använder Google Nest Hub till, det är ju en Google Home-högtalare. Och vad gör vi med dem? Vi styr liksom musiken på en annan högtalare, för de låter ju skit. Så då har jag ju sagt då liksom, jag ber den sätta på musiken, så spelar den istället automatiskt på min Sonos Move då, som är i köket. Mm. Nästa är ju då timers, och det som är fördelen med att ha skärm på timersen är ju att man ser timersarna istället för att behöva.
Det är ju trevligt.
Ja, precis. Ja. Och sen så har vi haft det då till inköpslistan, och det är samma sak där, då ser man ju, du kan visa inköpslistan. Och sen är det ju så här, något snabbt recept. Alltså man ska bara dubbelkolla någonting. Så man vet hyfsat vad det är jag håller på att göra, men jag ska bara dubbelkolla någonting. Och då säger man liksom, Google, visar recept på det. Och så visar den recept på det. Och sen så, ja men, eller så visar den liksom en sammanfattning av det. Och sen bara, ja men jag vill se det i webbläsaren, för det kommer ju därifrån. Nej, då har de tagit bort webbläsaren ifrån den. Så nu kan man inte se recepten längre.
Ja, det är otroligt dumt.
Så himla jävla puckat. Och sen häromdagen när jag skulle så här be den sätta på salt på inköpslistan. Ja, men då hade det gjort någon förändring då. Så att, ja men det finns ingen inköpslista längre. Finns det ingen inköpslista? Jag har haft inköpslista i 100 år liksom. För det har varit någon specifik. En gång för jättelänge sedan så var den här inköpslistan en del av Google Keep. Alltså Googles motsvarande Apples anteckningar. Nästan så. Men i mer post-it format och mer Google-format aktigt då. Och då, men sen var det något bråk på, och så blev det inte det, utan då blev det någon särskild då inköpslista tjänst då, som man kunde komma åt via webben och på Google Home. Och den, jag vet inte varför den har försvunnit, men ja, nu verkar den vara tillbaka. Så det känns bara som att det där går bara tillbaka för varje år som går, så blir smarta hemmet dummare och dummare och dummare helt enkelt.
Håller med.
Tråkigt. Och det är bara så här, ja, ni som satt och snackade på LinkedIn att det skulle förändra allting. Nej, nej.
Ja, men vi så säger att det har planat ut, så du menar att det backar till och med. Det är ju rätt illa.
Ja,
alltså.
Faktiskt. Ja. Ja. Men är det någonting annat som absolut inte backar är ju elfordon då. Ju.
Och, det gör de väl ibland, hoppas jag. När man ska parkera och sånt.
Ja, jag vet inte. Backas det någonting med dina elsparkcyklar, Marcus Attefors?
Det är oftast framåt faktiskt.
Det är oftast framåt.
Ja, men det kom ju en ny lag den 23 december. Förra året får man ju säga nu, när den här släpps. Där då vissa elsparkcyklar måste vara försäkrade för att framföras i trafiken. Med då några undantag. Den nya lagen säger att eldrivna fordon utan tramp eller vevanordning som går snabbare än 20 km i timmen måste vara trafikförsäkrade.
Det är som mopeder då.
Det är fine.
Det är väl ja. Okej.
Detta är ju då på grund av att de då måste vara, eller förlåt, de klassas då inte längre som en cykel som de gör idag då. Alla som går i 20 km i timmen har en motor på 250 watt och då inte har något tramp eller någonting. De klassas fortfarande som en cykel. Har du då en elsparkcykel som antingen går över 20 km i timmen eller väger mer än 25 kilo, då säger lagen att du måste då ha en försäkring och bära med dig då det här trafikförsäkringsbeviset vid en eventuell kontroll, poliskontroll då. Skulle stoppa dig. Problemet här är ju att idag är ju alla elsparkcyklar som då går över 20 km i timmen förbjudna. Man får inte köra snabbare än så. Och du får inte heller ha en motor som är över 250 watt. Så att majoriteten som då köper en elsparkcykel som inte väger över 25 kilo eller inte har en motor på över 250 watt eller går i över 20 km i timmen behöver då inte köpa någon försäkring. Det här är skitotydligt för gemene man. För de flesta tror då att de, jag följer vissa forum och säger, ja, nu har jag skaffat en försäkring här, det kostade 100 spänn i månaden på min elspark, men de följer inom ramen för att inte behöva en försäkring. Så det är jättemånga nu som då kommer teckna en försäkring fast de inte behöver ha en försäkring på sin elsparkcykel, och här behöver de någonstans sätta regler och faktiskt förstå vad det är de sätter lagar för.
Alltså, jag har tappat det för länge sedan.
Ja, jag vet.
Men det, var ju också, det är också det som är problemet. Tror
det
jag.
Är hela min poäng med det här. Man fattar inte vad det är de vill åstadkomma riktigt. För problemet som jag ser det som, om jag fick bestämma lagen, jag har inga problem alls med att lagen ska säga att de inte får gå över 20 km i timmen. Jag har inga problem med att man ska ha en försäkring på dem, för smäller det med en människa eller en bil eller någonting, då är det jättebra att ha en försäkring. Om man då orsakar någon form av antingen personskada eller fordonsskada. Jättebra. Det jag inte gillar, det är att de har ett tak på motorn på 250 watt. Det här är vi ensamma om i hela världen att ha. Det jag inte gillar med det är för att elsparkcyklar blir en trafikfara på grund av att de har en motor på 250 watt. Jag vet inte hur många gånger jag har kört i trafiken och så står det liksom någon stackare på den här sparken. Går jättebra att köra 20 km på planväg och ja, lite medvind och liksom. Men så fort det blir lite lutning, då tappar en sån här motor effekten drastiskt.
De blir så
alltså, slö. Verkligen drastiskt. Har du däremot tagit in, har du plus på det då, så kanske du har varit och handlat på Ica, har en ryggsäck full med mat, så du adderar några kilo till i ryggen där. Ska du upp för en backe då? Alltså då står de och vinglar. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag fått väja med bilen, för att de kan knappt hålla balansen upp för backen då, om de kör på en väg där det inte finns en cykelbana. Och liksom står och snurrar och väjar och liksom, jag förstår inte varför vi har den här lagen om 250 watt, om vi då ändå kan låta dem vara strypta till 20 km i timmen. För det finns liksom ingen rim och reson i det. Det enda motorn gör är att den kan bibehålla 20 km i timmen upp för hela backen, så att man kan stå och åka i samma hastighet hela tiden.
Jag vet, jag väger 175 kilo eller vad den nu är, vågen står på. Alltså det är ju pinsamt. Bara, du vet, bara jag ska iväg så liksom sådär, så det klarar ju inte det själv, utan jag måste liksom, du vet, sparka på elsparkcykeln på utan att sparka iväg, och sen så går det då liksom, och så fort. Nej, det är så pinsamt. Det ser så dumt ut liksom. Man hade kunnat göra många fina TikTok om det. Det är väl klart att det är likadant med elbilar. De har ju enormt hög effekt, och det är en tävlan i hur hög effekt de där motorerna kan vara. Men det är ju inte så att vi drar iväg liksom i 300 km i timmen för det. Snarare tvärtom. Bilarna får lägre och lägre topphastigheter just ur säkerhetsperspektiv. Men dragvikten ökar ju, och liksom andra saker, hur snabbt vi kan parera trafiksituationer och sådana saker. Det är ju det viktiga. Nej, jag förstår överhuvudtaget inte vad den här effekten kommer på elcyklar. Och även där handlar det väldigt mycket om att de där elsparkcyklarna, de skapar också en situation där kidsen får bristande respekt för lagar. Lagar i Sverige tenderar till att respekteras rätt mycket till skillnad mot vissa andra länder. Alltså vi har en hög tilltro till det. Men det där är ju bara en normfråga. Det finns ju ingenting i vår biologi som säger att vi respekterar lagar betydligt mer än vad man gör i Italien, så att säga.
Precis.
Utan det är ju någonting när det handlar om en tro på samhället och vad det innebär. Och alla har ju lärt sig att ja, men köp en elsparkcykel. För det första blir det inga kontroller på det, polisen, och se bara till att köra liksom rätt och så vidare. Det spelar ingen roll att den här är olaglig. Och så fort det är så här, ja, men det spelar ingen roll att den är olaglig, ja, men då blir ju lagarna helt tandlösa. Alltså de måste anpassa sig till verkligheten.
Ja, verkligen.
Och sätta lagar som är logiska. Men jag tror så här, jag förstår lagen, och jag tror att den här lagen inte är utformad för privatpersoner i första hand, utanför Voi och sådana, för deras hojar väger över den här vikten. Vissa av dem har faktiskt högre watt än 250 också, det märker man när man kör dem också. Men de är då cappade till 20 km i timmen, och i vissa, till exempel vissa ställen i Stockholm, så stryps även hastigheten på gågator och sånt automatiskt, så att de inte går över typ 5-10 km i timmen. Det är då GPS-baserat. Men den här lagen är ju framförallt till uthyrarna, att de måste skaffa försäkringar på hojarna. Men då är ju också så här, lagen säger att man ska kunna uppvisa då försäkrings, så då kommer Voi eller någonting, jag gissar då att skulle man bli stoppad på en Voi, så kommer man i framtiden då, ja, det borde vara implementerat nu egentligen då, i deras app då visa upp ett försäkringsbevis från Voi då, gissar jag.
Det var lite som att kontroll när folk tittade på mobiltelefoner när den lagen kom. Sen har man inte hört någonting om att Så elsparkcyklar generellt sett når den så 2024. Nu har jag sagt når den många gånger här. Men det är för elsparkcyklar är det verkligen nådens år. Det är make it or break it om de där platsar på våra gator. För det är så mycket regleringar som kommer lokalt här nu om de överhuvudtaget får finnas. Hur många som får finnas. I Malmö här till exempel så anses det vara så få. Så att det är knappt mening att bedriva verksamhet. Det vill säga att du hittar liksom inte elsparkcyklar när du behöver dem. Och sen är det ju det här också vad de får parkera. Och det är nog vettigt att elsparkcyklar bara ska få parkeras på specifika parkeringsplatser. Men då måste ju de vara väldigt nära, alltså
strategiskt placerade
och,
liksom.
Ja, och jag vet i Malmö, vid Malmö central då, så blev det så här, då blev det ju att ja, men de fick liksom inte komma in på centralområdet då, utan de går inte att avsluta där för det finns en sån zon. Ja, men då ställs de ju precis på alla farleder direkt liksom precis där eller farleder, men liksom alla gångar in till stationen då, så det blir ju ändå ett hav av elsparkcyklar som ligger där och skräller. Utan då skulle det ju naturligtvis vara då skulle ju naturligtvis de här områdena byggas för att du kan ta elsparkcyklarna så nära tåget som möjligt, för det är en ganska bra mobilitetsgrej att istället för att du tar bil från, om du ska till exempel åka från Malmö till Lund då, där det går många stråk går bra för bussar och många stråk går bra för tåg för att du jobbar på ett visst ställe då. Men i många fall så måste du, om det blir för många byten eller att du får gå lite för långt, då tar du bilen istället. Och det är rätt tajt på de här motorvägarna mellan. Det är Sveriges första motorväg mellan Malmö och Lund, och det var ju en anledning. Det är mycket trafik som går där. Men kan du då ta en elsparkcykel hemifrån ner till centralen, och sen så tar du tåget, och sen så tar du då från till exempel Lunds station så tar du ytterligare en elsparkcykel då till jobbet då, så är ju det en väldigt, väldigt smidig mobilitetslösning. Men då måste de finnas överallt då.
Gud ja. Gud ja. Och där har man också verkat att det egna ägandet av elsparkcyklar har ju stuckit upp som tusan under 2023 också. Allt fler väljer då att äga sina elsparkcyklar istället för att faktiskt hyra dem. Och här är det också intressant med den här lagen då, för jag läste lite om det där, att det ska i praktiken gå att omklassificera en elsparkcykel som går över 20 km i timmen och har en större motor. Och då är det närmaste alternativet vad jag kunde läsa till en moped då. Men då är ju lagen att du måste försäkra den. Och det finns inte ett enda försäkringsbolag som klassificerar då den här. Även om du lyckas få igenom att det här är en moped, så säger alla försäkringsbolag nej.
Ja, men det är så dumt liksom. Det är klart att det ska finnas olika klasser.
Ja, för jag ser gärna att det finns högre klasser också. Att man har en elsparkcykel. Jag tycker 20 är väldigt, väldigt slött. 25 är verkligen en sweet spot som är hanterbar med tanke på storlek på däck på elsparkcyklar och allting. Man hinner se gupp i vägen och sådär. Över 25 så tycker jag att det är liksom...
Ja, det blir otäckt.
Ja, det blir, men det kan bli farligt. Det är där alla olyckor sker oftast också. Om att det kör på fyllan med morgon. Men så att jag hade gärna velat sett att man dels då kan klassificera om en elsparkcykel som något annat, om det ska vara som en moppe, vet du fasen, men liksom tung elsparkcykel kanske man kan ha en klass som heter något.
Ja, det är ingen dum idé alls faktiskt. Nej. För de kan ju bli väldigt kompetenta om de är lite större och lite tyngre, och därmed blir de också mer säkra. Det är ju, handlar ju om större hjul och sånt också. Det är ju, jag vet, hemma så har vi en sån här, efter de har lagt ny asfalt så var en sista byggarbetare som tvunget skulle köra med någon liten sån bobcat, ni vet, sån liten mini över den här, över den här asfalten och riva upp en liten grej, som om du cyklar så bara känner du liksom lite dunk. Men elsparkcyklar med de små hjulen minsta, det är respektingivande faktiskt.
Oh ja.
Det finns mycket runt det där. Det ska också sägas att när det pratas ju mycket om det här med elfordon som brinner, och folk har fått för sig att elbilar skulle vara osäkrare ur ett brandperspektiv, när det är själva verket precis tvärtom. Men om vi ser på kategorin elfordon som brinner, så är det ju rätt stort. Och det beror ju på att det som är batteriernas akilleshäl, om fossila sakers akilleshäl är att droppar fossila bränslen, framförallt bensin, på någonting som är väldigt varmt, så kan det börja brinna. Mm. Och de där sakerna tenderar också till att de börjar brinna, så, och tanken slår läck, så kan det då liksom rinna ut i parkeringsgarage och så vidare, och så blir det tokigt. Men batteriers dilemma är att de kan själv de kan få termisk rusning om de är skadade. Och antal bilbatterier som har råkat tappa till vardags är ju rätt.
Ja, så att säga.
Ja, det är om du kör krocka eller om du kör offroad och sådär. Mm. Men antal cykelbatterier, det vet vi, tar upp ifrån och bär med oss som vi råkar tappa eller faktiskt stöter till för mycket, det är ju rätt ofta. Och antal elsparkcyklar som vi tappar eller smäller till, de ramlar liksom, det är också rätt mycket där. Så jag tror att under 2024 så kommer vi prata väldigt mycket mer om just säkerhet när det kommer till de små sakerna. När vi har slutat irra runt elbilar där och brand, så tror jag att vi kommer behöva prata mer om just elsparkcyklar och elcyklars säkerhet med laddning. Mm. Jag tänker att vi avslutar med att konstatera en sak här. Det är ju att jag tror i slutet av 2024 så kommer elbilarna stå för mer än 50% av nybilsförsäljningen. I år avslutar vi med strax under 40% av nybilsförsäljningen. Det såldes alltså runt 120 000 elbilar, vilket till exempel man kan jämföra med runt strax över 40 000 bensinbilar och strax över 40 000 dieselbilar.
Det är rätt imponerande med tanke på att det ändå är ett inflationsår också. Liksom folks ekonomi är inte den bästa heller. Verkligen.
Och inga vad heter det? Det var ju många som beställde och så som kommer lite sent och så. Men absolut, det är över 100 000 här. Och sen så var det ju miljöbonusen där försvann ju 70 000. Sådär, så att, jo ja, men det får vi ju se helt enkelt, och det spelar ju inte jättestor roll liksom egentligen exakt hur många elbilsrevolutioner fortsätter, men den fortsätter ju också inom konsumentteknikföretagen, och det är ju otroligt spännande för den här podden att nu, Huawei har ju då tidigare pratat elbilar och visat upp en prototyp, och nu har ju Xiaomi lanserat och det är liksom det som är så roligt med de här konsumentteknikföretagen är ju att, för folk kan ju räkna bort dem lite. Det är många som lanserar elbilar nu, och det är vissa pratar vitt och brett, och det är lätt att göra prototyper. Det är svårare att få ut dem på marknaden, och därefter är det svårare att liksom ha en serviceorganisation och så vidare. Men är det något företag som har produktionskapacitet, och är det något företag som har världsomspännande återförsäljarnät och även servicenät, så är det väl Xiaomi.
En fråga här, där jag vet inte om du kan svara på det, men ju fler sådana här techbolag, skulle man ändå kunna lägga dem under, som börjar då skapa bilar, finns det någon sån här universell produktionslinje man kan ta sig till? För alla kan väl inte ha liksom egna setupper av de här, för det ploppar ju upp liksom nya hela tiden, känns som.
Ja, verkligen, det gör ju det. Det som är universellt här är ju att alla använder ju någon variant av Android kärnan då, alltså att antingen Android Automotive då, som används Volvo Cars, Polestar använder det. Audi kommer börja basera sina på det, men då är det ju väldigt mycket så här deras egna gränssnitt på det. Det ser ju olika ut varje bilmodell, men typ alla kinesiska bilmodeller ser exakt samma ut. Det känns så himla likt, och det är ganska Tesla-inspirerat. Ja, precis. Sådär. Så att det är liksom, man är väldigt snabb på att anamma det. Man är väldigt snabb på att få ut funktioner. Och det är bilar med väldigt hög motoreffekt också. Det är de som tar det här racet.
Men jag tänkte inte så mycket på mjukvaran. Jag tänkte tillverkning av bilarna mer.
Precis, jag förstår det. Och det var lite det också skulle komma till. Liksom att, men det känns liksom som att det finns så här standardiserade motorer. Det finns standardiserade system. Finns det då standardiserade liksom löpande band där nere som kan börja producera vilken bil som helst?
Ja, och det måste ju vara så.
Och sen borde väl liksom andra stora firmer liksom kunna sälja sina plattformar på något vis. Alltså bygg där på en Volkswagen till exempel.
Ja, men det är ju mycket sånt. Till exempel Volvo-ägda Geely till exempel har ju tagit fram något som heter SCA-plattformen då. Scalable Architecture. Vad står det? Sustainable Experience System. Architect Platform. Ja. Är det så den heter? wow, sustainable experience. Och det är liksom så här, och då är det så här, då finns det SCA1, det finns SCA-E, det finns massor av såna varianter på det där, och så tenderar liksom komma ett gäng bilar samtidigt då, till exempel Volvo EX30 som har systerbilen Kiker X som är systerbil till ska vi se här, Smart hashtag 1 och 3, och sen så finns det en större variant då, där Polestar finns, och det är så mycket sådär, och det känns liksom som att det här är bara liksom ett Excel-dokument då, med olika komponenter, och sen så finns de i de här fabrikerna, och så är det jättelätt att tillverka det, så att kineserna är ju mästare på det, medans de europeiska biltillverkarna, det är ju mer trögflytande där, och det är många miljarder för att ställa om fabrikerna och så. Sen samtidigt så är det fortfarande så att du kör kinesiska bilar, de är inte anpassade till våra väder, du har laddluckor som inte riktigt vill kan stängas i vissa sammanhang. Titta på er XPeng. Du har 9 batteribytarstationer. Det är de som kan byta batterierna själva.
De måste du kan tappa och förstöra.
Ja, om man vill. helst inte. Ja, precis. Det är mycket sensorer där i de stationerna. Och de känner bland annat av om ett batteri är skadat. Men vad den också känner av är om någon korkad jävel skulle gå ut då, från bilen på de här plattorna då, vid batteribytar. Mm. Och då avbryts ju allting. Vet du vad som mer kan hamna på de här plattorna? Snö.
Ja, då tror hon att någon står på den. Ja.
Så det är mycket sånt, va? Och du har de här ADAS-systemen, alltså körassistenserna, som överhuvudtaget inte förstår svenskt väder. Du har, eller svenska landsvägar liksom. Du har så här, om den inte varnar att du är för nära höger, så kommer den varna att du är för nära vänster. Det finns liksom ingenting och sådär. Så ofta när de här bilarna lanseras, så är det verkligen, ja, nej, men nu har vi tagit den här och det finns god potential, men du kan ju liksom inte använda den i vardagen liksom. Den kommer ju köra ihjäl dig själv liksom. Den liksom studsar mellan linjerna som den vore rattfull då. Men sen så kommer de och så lyssnar de är ju extremt lyhörda på det där och jättesnabba på att ställa om mjukvaran och anpassa och sådär, va, och bra grejer. Så att de är farliga. Men man ska också förstå att de kinesiska biltillverkarna har ungefär samma kostnader att producera bilar som övriga. Och det gör också att bilarna blir inte särskilt billiga när de kommer hit. Nej. Vad man än har för billiga kostnader, och man tycker att nu ska jag köra med och göra en billig bil här. Så i slutändan, så när man läser de specifikationerna, det är så stora batterier, det är så hög motoreffekt och de ska vara så lyxiga, så att det är inga billiga bilar. Och i samma ögonblick när sakting inte är så himla billigt, ja, men alltså, BMW gör väldigt mycket fina, dyra elbilar eller högkostnader, och du får vad du betalar för. Och Audi har kanske världens absolut skönaste bil att köra, Audi Q8. Volvo gör väldigt fina bilar. Volvo är jättebilliga. Volvo C40 och XC40 med såna här deras specifika paket.
Du får inte säga billiga, alltså. Då har ni ju lärt er teknikbollet.
Nej, precis.
Mindre dyra.
Nej, men relativt prisvärda då. Sådär. Och även, och så har du Volkswagen nu som har lyckats efter mycket debacle om deras mjukvara och hur bilarna ser ut. Har de lyckats finslipa dem nu, och nya mjukvaran här är riktigt trevlig. Alltså det är, inom bilvärlden så är det spännande just nu. Otroligt spännande tider. Men det är ju som sagt då en annan podd, Elbilsveckan. Men just att följa när konsumentteknikbolagen som Xiaomi och Huawei och vidare, och Sony har ju också någon bil, och Apple har ju hållit på med någon bil. Det där är ju otroligt spännande framöver. Och som du säger, Marcus, där som du är lite inne på, liksom den här Lego-tillverkningen, den här att liksom kunna bara få ut komponenter, standardkomponenter från någon random fabrik någonstans. Det där är de mästare på. Mm. De är riktigt mästare på det. Och det, mina vänner, ska bli spännande att se vad 2024 har att förtälja för oss.
Men det är ju jäkligt spännande när de sätter igång faktiskt, för de kommer ju kunna utveckla liksom nya tekniker. Det kommer ju utvecklas liksom på grund av att de här kineserna hoppar på och gör lite udda grejer, och det kan nog snappa upp och, ja, men fortsätta utvecklingen liksom.
Ja, det, alltså de har ju, tyskarna är ju, de är snabba på att göra så kallade joint ventures med kineserna. Mm. Förut var det för att de behövde det för att kunna sälja bilar i Kina. Nu är det för att de behöver tekniken för att kunna sälja bilar i Europa framöver. Ja. Så att, oerhört spännande. Och med det så tror jag att vi
en liten instickare till där som där, vi vill fråga elbilsproffset här. 2024... räckviddsmässigt, kommer det ske några underverk under året?
Nej, det tror jag inte. Utan snarare tvärtom, att elbilarna kommer att få mindre batterier och därmed blir betydligt billigare, och därmed så kommer de få lägre räckvidd istället. Mm. För att de här långa räckvidderna på de här miljonbilarna som har både stora batteri och är ganska strömlinjeformade, Mercedes EQS för 1,8 miljoner, jag tittar på er. Mm. Det finns lite billigare varianter också, men det var den jag
billigare.
Hade.
Va?
Ja, men billigare varianter av EQS finns det ju.
Mindre dyra.
Absolut, än den dyra. Ja. Och sen så mycket sådär att du stoppar i stora batterier och då går bilarna längre. Men då är vi uppe i de här miljonklasserna. Mm. Men det kommer ju bilar som kanske aldrig någonsin lämnar stan då, och med betydligt lägre batterier du laddar varje natt. Och klassiskt sådana här hemtjänstbilar, ni förstår
ja, va? Vet exakt. Toyota Aygo på de här.
Ja, men exakt, ja visst. Och så, men i och med att elbilar generellt sett är lite moderna nya teknik och så vidare, så behöver du liksom inte sitta där och frysa på morgonen då, utan den är inkopplad och den är uppvärmd och så. Mm. Och där tror jag att vi kommer få se mycket. Så att bilarna kommer få, vi kommer inte få så mycket mer räckvidd. Faktiskt, och vi ska nog inte ha det heller, för bilar, de flesta bilar då går ju längre än vad du behöver pausa. Mm. Och det som har varit problematiskt med elbilar under året har inte varit så mycket att de inte laddar snabbt i normalfall, men sen så fort det blir kallt då så har de ju laddat mycket långsamt, och det är bland annat ett Volkswagen problem det är att man inte har haft förvärmning av de bilarna, men från och med 2024 så kommer det då att man som elbilsägare har man ju lite att lära sig då att det här med, ja, men du måste förvärma batteriet innan du ska snabbladda ute på längs motorvägen om du kör. Och det är många också som tror att batterier blir varma av att man är ute och kör bara, och så är det inte, för att du drar inte så hög effekt ifrån batterierna när du bara är ute och kör i 110 så. Däremot om du kör som en biltjuv så att säga. Så att det finns två sätt att värma upp batterier. Mm. Det ena
gasa
är
på.
Att värma upp, precis, gasa på som ett as och bromsa då också, alltså upp och ner då. Ja. Eller att bilarna har funktioner för det här. Men nej, det finns nog ingen framtid där vi kan köra elbilar så långt som vi kan med bensin- och dieselbilar, och vi ska nog inte ha det heller, för då blir det stora tunga batterier.
Mm. Det finns så många laddare idag också, så att de behöver inte gå så långt. Och liksom, det gör nästan det. Alla kör ju mest kring sitt hem, liksom jobb och sådär. Sen åker man långt två gånger per år liksom.
Mm. Där är väl, om det är någonting vi kommer få se mer av 2024, så är det väl laddare i parkeringshus och sådana saker. Men just laddare längs motorvägar, så när som om vi inte pratar om inre Norrland och vissa delar. Och även, ska sägas, vissa vägar genom upp till sportlovsfirande och sånt i år och sådär. Så att där är det kanske inte så tomt i sig, men det är för få laddare för sportlovsveckorna. Men det som vi kommer att se under året 2024, det är liksom de här att det börjar sättas upp snabbladdarstationer i de här orterna som ligger mellan motorvägar, som inte är anslutna till motorvägarna. Alltså många sådana här orter i Småland och mellersta Skåne och motsvarande egentligen alla län då. Det kommer vi få se mycket på 2024. Mm. Sådär. Så att de här vita fläckarna kommer nu täppas till rätt rejält då. Och då pratar vi alltså södra Sverige här. Det gör vi alltid i de här sammanhangen. Faktiskt. Tyvärr.
Det blir ett spännande år. Hur som?
Mycket. Mm. Får se om vi får lite mer lägenhetsägare och bli elbilar också. Då.
Ja, precis. Det kommer
de som inte har tillgång
liksom. I garagen. Mm. Antingen garage eller att du liksom har snabbladdare i närområdet då istället. Mm. Så sen hoppas jag ju också på att det kommer komma mer kluster av lite långsammare laddare, för att det är ju det här, du hinner ju inte liksom gå och äta och sånt längre, för de laddar så snabbt.
Det är ett problem att ladda för fort.
Ja. Ja, men det har blivit. Alltså, för det är också så här, folk lämnar de här bilarna som bara, men du har ju stått där ett tag nu och det kommer komma mer så här straffavgifter och sånt om man står kvar för länge. Så att mer långsamma laddare är nu också någonting som är bra, och framförallt laddare som delar effekt och så där. Det kan ju, om du är fullt på en Tesla-laddplats exempelvis, då kan det gå ner så lågt som 50 kilowatt då. Och då kan det jämföras med max laddeffekt på en Tesla på 250 kilowatt på många då. Men det delas den här effekten. Det kommer vi också se mycket av då, att det är det fullt. Så det är inte så att det blir köer, men det går att ladda långsammare.
Mm. Spännande.
Ska vi avsluta med att konstatera vad är det med Teknikveckan 2024? Det är just Teknikveckan.
Ja, det är det. Och det var väl egentligen det enda. Vi kommer ju nu från och med 1 januari egentligen, andra kanske. Svida om på Facebook, Instagram, YouTube, podden. Sociala medier i övrigt där vi heter Bubblan, och det kommer då bli Teknikveckan. Sen har ju vi ett litet arbete framför oss här som vi kommer sätta oss med i januari, alla på redaktionen, där vi kommer göra lite strategier för året och se vad vi ska fokusera på, vad vi inte ska fokusera på och hur vi ska göra innehåll som passar alla er som följer oss i våra olika kanaler. Mm. Så det känns spännande och hoppfullt, tycker jag.
Ja, men det tycker jag. Vi har väl också en viss analys av att det blir svårare och svårare för konkurrenterna vi har att driva verksamheter. Mm. För att de har betydligt högre omkostnader och större krav, medan vi gör det här och fortfarande rätt mycket fritidsbasis då. Så vi hoppas väl att vi kommer kunna sticka ut lite där bland mängden här. Mm. Vi får väl se hur de klarar sig. Annonsmarknaden är ju kaputt ännu.
Den kommer väl att spara på år.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja. Så vi ser fram emot ett fantastiskt 2024.
Mm, spännande.
Ja, det gör vi. Och ni följer oss då som sagt på alla dessa nyss nämnda medier.
Ni kan dem redan.
Ja. Ni kan nog redan. Så god fortsättning allihopa. Så hörs vi nästa
vecka.
Det gör vi.
Tack.
Ha det bra.
Hej då.
Tja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.